som skrev under eget namn på Wikipedia och menar att det här måste ni ta bort. Det är liksom, vi stämmer skiten ur det. Kanske inte så, men det känns ju så.
Ja, ja.
Men då sa jag det att nej, men det gör vi inte.
Välkommen till Wikipedia-podden, din guide på turistbussen till uppslagsverkens största sevärdhet. Jag heter Jan Einarli.
Och jag heter Magnus Olsson. Jag har skrivit på Wikipedia i snart 10 år och under den tiden har jag också laddat upp 387 filer på Wikimedia Commons. Och jag tror att ungefär någonstans 80 av dem har blivit raderade, eller jag begärde radering av några.
Varför gjorde du det?
Ja, det var det här med bus.
Ah.
Så det var tagna på svenska offentliga konstverk.
Mm.
Och jag fick dem raderade då. Och sen så det var innan Wikimedia Foundation gick ut och sa att vill man få sina bilder raderade och ha fotat i Sverige så får man det. Det där får vi nog återkomma till någon gång. Men det känns lite gammalt också.
Mm.
Sen så har jag också fotat i Frankrike på samma sätt och laddat upp. Så jag tror det försvann några bilder där med. För där har de ju inte panoramafrihet då.
Ah. Men det är i alla fall lite mer än en bild i månaden. Nästan 2.
Ja, blir det. Ja, det är bra. De kom ju i kluster. Det var ganska länge sedan jag lade upp något nu. Jag tror det var... Ska jag kolla det? Undrar om det var Viking Grace förra året som var den senaste.
Ja, jag kämpar ju fortfarande här med mina bilder eller filer. Jag har ju ett mål som jag tänkte nå på sommaren på 5000.
Ja.
Jag har 80-90 kvar, tror jag.
Ja, det var ett år sedan jag hade upp bilder. Då var det lite skärgårdsbilder i ett 10-tal. Och bland annat Viking Grace som har en ny segelmast eller en Magnus-effekten.
Mm-hmm.
Så gå in och titta på Viking Grace får ni se min fina bild i någon galleri. Det är en tillbyggnad som har kommit till.
Och någon av mina senaste bilder som jag laddade upp här den här veckan var uppe vid universitetet. Det fanns ingen bild på exteriören på tunnelbanan.
Ja.
Och det tänkte jag skulle vara lite intressant för att där uppe kommer ju Wikimania att vara. Och att väldigt många kommer ju se den där ingången. Förmodligen först inifrån då, men sen så småningom se den utifrån.
Ja, precis. Så för Wikimania är ju då en stor konferens som samlar wikimedianer från hela världen.
Och den drar igång snart.
Nu börjar det bli snart, ja. Vi börjar med den här, eller du drog igång de här sändningarna och lurade in mig. För att den här konferensen ska vara i den 14 augusti börjar den. Och ja, det börjar bli snart nu och vi ska ju vara volontärer båda två.
Mm.
Och det räknas att komma 1000-tal personer.
Just det.
Under alla dagarna, eller wikimedianer så att säga. Vem som helst får komma och lära sig om allmänt fri kunskap.
Mm. Och det är indelat i... vad de kallar för spaces. Vi har sagt ytor, men Erik när han var här, han sa spår, tyckte jag nästan konsekvent, ja. När vi pressade honom lite grann. Så vi kanske spår vi ska köra på. Och de har ju oftast att göra med de här globala målen, men det finns lite andra också. Och sen så finns det ju ett specialspår som var Eriks favorit.
Ja, just det.
Som kallas för Spotlight Sessions.
Och det är någonting man kan köpa biljett enkom till under fredagen.
Och då kan man delta på Wikimania och så får man sig till livs den typen av sessioner som har mest med omvärlden att göra och kanske inte så inåtriktade.
Ja, just det. Och lite större drag kanske. Och den kommer också Utbildningsradion att filma.
Mm. Och jag tror dessutom att den livestreamas av Wikimedia Foundation också.
Ja.
Så att den kommer ju... Och jag vet inte, ses på många sätt.
Ja, och jag vet inte hur den hanteras av Utbildningsradion sen, om den ska bara skickas iväg i någon dagtid eller om det blir något tv-program av det.
Jag vet inte heller. Erik sa ju i alla fall, han nämnde ordet dokumentär.
Ja, ja.
Vilket gör ju att det kan bli väldigt spännande om de klipper ihop lite grann och har lite före och efter och sådär.
Ja.
Huvudtalaren, eller det som man brukar kalla för opening keynote, är ju Michael Peter Edson som kommer från... The Museum for the United Nations UN Live, alltså FNs museum, vill säga.
Ja, just det, precis. FN-museet kan man väl kalla det.
Mm.
Och jag känner inte till så mycket om det. Men sen är det ju flera andra talare då. Och det ska vara lite TED-style.
Just det.
Det får inte kallas TED-talk då, för att det är skyddat. Men det ska hålla det stuket.
Och då tolkar jag det som att det ska vara ganska korta och intensiva talks. För att TED, de är ju alltid som längst 18 minuter.
Ja, och det kanske kan stämma. För det är ändå... Ja, det är en 8-9 stycken som ska tala.
Så de ska klämma in på en eftermiddag.
Ja, precis.
För det här börjar, förutom då själva opening keynote, så börjar det här efter lunch, tror jag, på fredag.
Ja, precis.
Och vi...
13-17. Ja. Och det är väl någon fika med.
Precis, så det blir väl kanske en halvtimme var.
Och sen så ska inte Jim Wales tala, men det kanske bara är på, han kanske är på opening ceremony.
Så kan det vara.
Men däremot så ska Katrin Maher. Hon ska tala. Hon är då VD.
Ja,
eller chef på Wikimedia Foundation.
Sen har vi fler svenskar som ska prata. Vi har från det här stora projektet Wikigap, som har varit, ja, det är väl inne på andra året nu, tror jag, som utrikesdepartementet har varit drivande i och haft skrivstugor på ambassader runt om i världen. Och då kommer det Annika Söder, som är statssekreterare, och
ja, just det,
pratar.
Dotter till Karin Söder. Visade sig. Vi var tvungna att kolla upp det. Jag har varit lite nyfiken.
Mm.
Och Emanuel Karlsten, som är ganska ung journalist, men som har på något sätt jobbat i Bryssel för Wikimedia Sverige, eller?
Nej, inte alls. Tror jag.
Han är bara en vän då till.
Han är en vän till rörelsen. Han gjorde ett crowdfundat, på eget bevåg, ett crowdfundat projekt där han bad om pengar för att skriva om upphovsrättsdirektivet.
Okay.
Så att det fanns ju ett överlapp sådär, och jag tror att det är lite grann det han kommer att prata om här också.
Oh.
Men han är ju en vän till rörelsen sedan tidigare. Han har varit på en av wikipubbarna på Blekholmen, vet jag.
Oh, så pass.
Och innan dess, jag vet inte hur långt tillbaka det var, han har varit på någon föreläsning, öppen föreläsning som jag har hållit.
Mm.
Kanske typ 2012 eller någonting sånt.
Ja, precis. Det var då jag trodde han var i Bryssel och lobbade för Wikimedia. Men det har aldrig hänt då. Och sen så är... vad blir det då? Det är väl också chefen för Wayback Machine, Internet Archive.
Just det.
Och det är ju en väldigt bra maskin som jag försöker använda jättemycket.
Ja, och för er som inte vet vad det är för sorts maskin, så är det ett sätt att lagra in webbsidor så som de såg ut vid ett visst datum. Och sen så kan man gå tillbaka till den här Wayback Machine och slå in och stega sig igenom hur har den här webbadressen sett ut över tid.
Ja, precis. Och, den lagrar lite stokastiskt eller på något sätt.
Ja, den letar runt lite grann, och sen så kan man ju också...
Kolla väl ändringar kanske.
Ja, och så kan man gå dit och anmäla. Nu behöver vi göra en uppdatering här. Och ja, det är ju en del wikipedianer som gör det när de lägger till en källa. För att vara säker på att den kommer att finnas kvar. Speciellt om man tror att det finns en chans att den här källan kommer att försvinna.
Ja, och kanske hamna bakom en betalvägg då. För då, det kanske man inte ska göra reklam för, men det är till och med så att sånt som inte låg under betalväg med detsamma ligger kvar utan betalväg då i den versionen, om den är sparad innan.
Mm. Sen har vi en till svensk, vi har Karin Holmgren från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, eller Statens lantbruksuniversitet.
Ja, Sveriges tror jag.
Ja, som ska prata om Open Science and Education for Sustainable Life. Open science är ju det här bredare begreppet, när man förut har pratat kanske bara om open access, att man ska ha tillgång till vetenskapliga publikationer, så börjar nu universiteten prata om open science, att hela processen från att man börjar forska fram till publiceringen.
Ja, då fick de lite hållbarhet med där då.
Mm.
Det var ju bra ju. Och även Mark Graham får med lite globala mål då, och det är väl såklart bevara kulturarv. Sen är det en norska med som är, hon är professor på Samiska universitetet.
Just det, i Nordnorge.
Precis.
Liv Inger Zombie. Och de hade ett blogginlägg på Wikimedia Foundations blogg här i veckan. Och det var första gången på den bloggen som samiska var representerad.
Ja. Och det finns en del samiska spår också då, eller programpunkter. Eller programpunkter om samiska. Ja, ja det här är ju, kommer man ju missa antagligen. Det låter som en fantastisk eftermiddag.
Mm. Vi har två till stora, fina talare. Vi har Ryan Merkley som är chef på Creative Commons. Som ju såklart blir liksom associerad vän till rörelsen oavsett vad de vill eller inte. Ja, eftersom vi använder oss av deras licenser.
Precis, genomgående använder vi av deras licenser. Från början använde vi GNU av något slag.
Ja.
Eller OpenG. Eller vad. Ja. Men nu använder Creative Commons. Ja. Mm. Och på Commons, alltså vår bilddatabas, så måste det ju vara... Man kan välja mellan tre, va?
Ja, CC0, CC BY och CC BY SA.
Ja, och Wikidata måste vara CC0.
Mm.
Och på Wikipedia så är det
BY
SA.
Och det här är ju lite så här, vi har ju de här namnbegreppen med Wikipedia och Wikimedia. Och här är det Wikimedia Commons och Creative Commons som är en del. Ja, lite sådär.
Det är lite olyckliga namn.
Mm. Och sist men inte minst, och inte sist kronologiskt tror jag, för vi har inte tagit dem i den ordningen nu, så är det Tyler Radford som är chef på Humanitarian OpenStreetMap Team. Det förkortas HOT. Det blir ju lite läskigt på svenska, och HOT på engelska är väl kanske lite bättre. Och det här är ju ett projekt som går ut på att förbättra OpenStreetMaps, som är en, vad ska man säga, en Wikipedia- karta typ. Alla kan hjälpa till att uppdatera den och underhålla den. Och
man ritar en karta tillsammans, ja, istället för att skriva en cyklopedi. Ja.
Och det här projektet eller organisationen går ut på att göra riktade insatser när det har hänt någonting någonstans och man behöver ha uppdaterade kartor. Så typiskt sett en naturkatastrof, en jordbävning eller ett stort... översvämning eller en tsunami sådär, så att när geografin kraftigt har förändrats så brukar de samarbeta och lobba för att få ut uppdaterade satellitkartor som kan bara vara några timmar gamla då, och till just det här projektet så får man använda den fritt.
Aha.
Så det är de duktiga på att förhandla.
Det är det som är, det är så de gör så att säga. De skickar inte dit folk med GPS-er.
De gör lite grann så också, de gör lite traditionellt att liksom ritar på gamla kartor också, ja. Men ofta så är det ju ganska lätt när det är en sån här kris att övertala någon, kan inte bara släppa den här lilla kartan för att den är så himla viktig just nu, ni kan rädda jättemånga liv.
Ja, och, det är svårt att tacka nej då.
Det är svårt att tacka nej då om man sitter på en uppdaterad karta, en ny satellitbild.
Ja, det är viktigt arbete såklart.
Så det var en superspännande session det här. Om man inte hinner se den live så ska man definitivt försöka titta in på videon i efterhand.
Ja, precis. Och veckans tävling på Wikipedia har du dragit igång.
Just det.
Och den handlar också om Wikimania.
Ja, jag tänkte så att det vore ju trevligt om jag har uppdaterade artiklar om saker och ting som berör det som folk kommer hit och ser som har med Wikimania att göra.
Och är det, hoppas du på att det är... För det här är ju på svenskspråkiga Wikipedia, så tänker du det att det är, vi kommer få lite synas i pressen och så kan man googla.
Det vet jag inte, utan min tanke först var att bara köra som en vanlig veckans tävling. Men sen medan jag höll på så kom jag på att de flesta som behöver läsa artiklarna kommer ju inte läsa på svenska. Så
nej, precis.
Att för ovanlighetens skull så gör vi en mångspråkig tävling och att man får skriva på vilken språkversion som helst.
Ja, ja.
Och jag ska översätta sidan till engelska innan tävlingen drar igång och bjuda in folk utifrån också.
Ja, ja. Så att vi kan få se, ja, vad roligt. Aktivitet.
Sökt över då till svenskspråkiga Wikipedia. Vad händer där?
Ja, just det. Där har du då de här lugna administratörsvalen som har varit i juli brakade loss lite grann i det sista valet. Och det var användare Fredrik T som då inte blev omvald. Och han började redigera på Wikipedia 2005. Jag har träffats han och jag. Han bor i Lund. Han är inte alls, han har till och med en artikel på svenskspråkiga Wikipedia om sig själv. Mm. Så jag tror inte att det är hemligt att jag berättar om det. Och ja, det är det inte. Det kan jag lova. Men ja, och han har då...
Varför blev han inte omvald?
Inaktivitet då. Alltså han har inte använt verktygen. Han har ändå funnits på Wikipedia varje vecka.
Ja, just det.
Gjort förändringar. Men han har inte på flera år egentligen använt synligt i varje fall administratörsverktygen.
Alltså och då, inte varit inne och blockerat eller någon som har plottrat eller raderat artiklar.
Nej, precis.
Som skulle tas bort.
Eller gjort dem osynliga sådär. Inget som syns. Han kan ju ha läst raderade artiklar till exempel, men det är ingenting han har liksom slagits för heller. Han sa bara att jag vet ju att jag inte är så aktiv, nominera mig gärna så får vi se då. Och det var väl inte så dramatiskt egentligen, det var tråkigt för Fredrik. Då måste han göra en insats då om han vill bli administratör igen. Det räcker inte att bara bli aktiv då, han måste liksom vara aktiv och ta och visa och sådär. Men det hade han överlevt, det tror jag absolut. Och han såg ingen prestige i detta. Men då blev det en diskussion om det här med att en minoritet kan bestämma en sån här grej som att inaktivitet ska vara avgörande för adminskapet.
Just det. Och finns det några riktlinjer om hur aktiv man måste vara?
Nej, ingenting faktiskt. Men det finns, om man bortser från riktlinjer så är det en praxis. Det dyker ofta upp som motiveringar till nej-röster eller till icke-stödröster. Så därför så visste Fredrik att det var kontroversiellt, om man vill kalla det då.
Mm.
Men det, en annan sak som är kontroversiell lite grann är de här 75% som är ganska hög kvalificerad majoritet. Man brukar säga 67%. Det är en standard, men jag vet inte om det är hur standard den är heller. Och alla verkar överens om att 50-50 är för dåligt förtroende om man ramlar in på pottkanten då. Jag kan ju tycka att 75%, halkar man in på pottkanten där så kan jag tycka att man har lite dåligt förtroende också. Jag tycker kanske 90% är rimligt. Men det finns alltid kanske några ströröster som man har hamnat i konflikt med och som röstar emot den bara därför. Och då är det väl bra att man sänker ribban lite grann, så att 75% är väl... Jag tycker det är en bra kompromiss.
Mm.
Men den har ifrågasatt, så man ifrågasätter om det här är liksom är en del av meritokratin, är en fjäder i hatten att få administratör, och då ska man inte kunna rösta bort den. Kan man rösta fel, eller kan man ha, vad ska man säga, kan man ha fel åsikt?
Ja, just det. Är det giltigt att rösta mot om det inte finns en riktlinje som säger att...
Ja, precis. Och jag tycker...
Å andra sidan, om det fanns en riktlinje som var skarp så skulle man inte behöva rösta, utan då skulle man behöva titta på regeln. Vad säger regeln?
Ja, precis. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är okej i det här fallet i alla fall.
Du har ju tidigare i våra avsnitt pratat dig varm för att det inte ska vara så hög tröskel att bli administratör.
Ja, precis.
Och här har vi någon som har varit aktiv på Wikipedia i, vad blir det, 12, 13, 14 år kanske.
Ja, precis. Kanske 15 till och med. Ja. Bristress kanske inte på samma.
Så där kan man ju tänka att de här grundläggande trösklarna har man tagit över. Uppenbarligen vet personen, eftersom Fredrik Redesson har varit administratör i nästan 10 år.
Ja, precis.
Och vet ju hur Wikipedia fungerar.
Och finns på Wikipedia. Så att, så att de här förändringarna som ändå inte är särskilt stora, utan mest handlar om sunt förnuft, har han ju ändå sett och haft koll på.
Mm.
Och man kan inte ha koll på allting. Gör man fel, det är enkelt att ändra liksom. Men ja, nej, precis. Jag tycker att det här är synd då. Jag tycker inte att det är hela världen heller. Det ska finnas ett förtroende. Och tycker man att har man inte förtroende för någon som aldrig gör någonting, så är det väl så då.
Just det. Det är ju på ett sätt rätt. Men det blir ju lite grann också så att din tes om att det ska vara lätt att vara administratör, det finns inte riktigt konsensus för den i community.
Nej, men det har jag alltid vetat. Det finns säkert folk. Ja, det ett tag så var det en som konsekvent röstade emot, för han tyckte att vi inte skulle ha några administratörer alls.
Då kan man ju verkligen börja fråga, är det här en giltig röst?
Ja.
För att då röstar man ju inte om den här personen, utan röstar man mot processen
som ja, precis.
Ska ta hand om någon annanstans.
Och det gör man ju kanske lite grann även då när man röstade mot Fredrik. ja, det, gränsen där är väl hårfri. Ja, men det är ju liksom, det är processen, det är ju den här, man vill ju få in den här inaktivitetsklausulen då, som inte har
det. Men här röstar man ju emot det med i alla fall med att just den här vandringen, ja, den har varit inaktiv.
Ja, precis.
Så. Snarare än att man röstar emot alla administratörer. Nej, precis. För att de administratörer.
Nej, precis. Och sen så ska sägas att ribban är låg. Jag är inte alls aktiv som administratör. Och det finns aldrig någon som har ifrågasatt min aktivitet. Och jag tycker att jag gör många insatser alls när det gäller raderingar och blockeringar.
Mm. Det här är ju också i allra högsta grad pågående diskussioner.
Ja, men jag tror ändå att man börjar landa i att vi inte kommer ändra 75% spärren då.
Nej, just det.
Och att det är ett giltigt skäl, inaktivitet är ett giltigt skäl för att rösta nej.
Just det, men det är ändå inte så pass så att det kommer att skriva in någonting, alltså, utan det kommer sluta med att det är likadant som det var innan.
Jag tror det. Jag tycker det verkar så. Utom att Fredrik då lutar om med sin adminskap, så kommer det vara likadant som innan. Men det dammade till ganska kraftigt när det här med meritokratin då ifrågasattes. Och det tyckte jag kanske var lite feltänkt. Men det var en användare som menade att, och nu har ju han har ju sina meriter och är en omhuldad och etablerad och respekterad användare. Och plötsligt så blir han då av med adminskapet för att en minoritet har en princip då. Men som sagt, det var en annan användare då som svarade att det är inte en del av meritokratin att vara en administratör, utan en användare är ju inne i, som inte har något adminskap och inte är intresserad av ett adminskap, har ju lika mycket meritokrati, alltså det är den meritokratin som är det viktiga liksom. Fortfarande så är adminskapet bara en sopkvast då med gyllene skaft, det var vi så.
Ja.
Så ja, nej, men jag tror det kommer nog inte hända så mycket. Det vart mer drama än vad det behövdes också, som det ofta blir. Men det kan vara bra att rensa luften ibland, det tror jag. Och som sagt, det slutade i status quo och kan få brinna till nästa gång igen då.
Ja, då tar vi lite internationella nyheter. Och vi tänkte återbesöka en nyhet som vi hade uppe förut, det här med att Wikimedia Foundation kör en veckans bild på sin blogg. Så funderade vi lite grann på hur kommer det här att se ut? Vad är urvalet? Och nu har vi några veckor här som vi kan titta på hur ser urvalet ut?
Och vi förstår väl inte riktigt var det kommer ifrån då. Det är ju en person som väljer ut, om vi förstår rätt. Och det är väl inga konstigheter. Men det är dessutom bilder som av de här fyra bilderna som är uppe, så är, ska vi säga, två och fyra, och så är tre av dem då från Wikimedia Commons dagens bild.
Ja, just det, de har en dagens bild en gång om dagen på framsidan, en utvald.
Ja, precis. Och de här kommer det, och jag vet inte om de råkar komma därifrån eller om han kanske använder det som första gallring. Det kan ju vara bekvämt.
Mm. Jag gjorde lite tolkningen, för att det finns ju ett blogginlägg till de här hela tiden och de beskriver någonting, så jag får lite känslan av att det är deras version av våran veckans artikel.
Ja, precis.
Liksom där man väljer ut någonting och så vill man berätta någonting. Ja, ofta går in på någonting med processen. Den här senaste bilden pratar lite grann om Wiki Loves Earth och liksom lite vidare om själva tävlingen än bara bilden.
Ja, precis. Och även då om objektet, att varför det är viktigt att det finns en bild eller, och sådär, för att fyrar rivs och sådär.
Mm.
Naturfenomen eroderar bort.
Så den kan man fortsätta följa.
Och då hela tiden reklam att det här är fria grejer, det är bara att använda. Och det enda ni behöver göra är att kreditera författaren.
Sen hade vi ju en väldigt speciell nyhet som var här. Att nu finns det ett gäng artiklar från Wikipedia, från engelskspråkiga Wikipedia, på månen.
Och i läsbar text. Det finns ju hela engelskspråkiga Wikipedia i något ögonblick. Finns i digital form i samma paket.
Ja, just det.
Och det var Israel som skickade upp en månlandare, när var det då? Den kraschade i alla fall.
Mm. Men av någon anledning så tror man att den här har hållit för att det var inetsat på metalldiskar.
Ja, precis. Och man har hittat crash-sajten nu då, så att man har undersökt spåren där. Det är utspritt över 9 mil eller vad det var.
Alltså, man får gå mellan artiklarna.
Ja, jag tror, men de tänker nog att det där paketet är intakt. Och det är både då läsbar, alltså synlig form och i digital form. Och synlig form är ju för att man tänker sig att antingen om det är utomjordingar, men det kan ju också vara människor, framtida människor hittar det här. Så de har ju åtminstone ögon då.
Mm. Och det här är lite spännande, för det fanns ju ett annat projekt som heter Wikipedia to the Moon. Som jag tror att det var i Tyskland som det drevs. Men
ja,
jag tror att de har gått i konken.
Jaha, och vad var det då?
Att de skulle... Det var i princip samma. Man skulle välja ut en massa artiklar och så skulle man skicka upp det på någon landare som ändå skulle dit.
Ja.
Så. Jag tror att det var Wikimedia Tyskland som försökte driva liksom...
Någon gräsrotsfinansiering eller?
Jag tror inte att det var finansieringen som Wikimedia var inblandad i, utan de hade snackat in sig på det här projektet att kan vi få skicka med en version av Wikimedia.
Men det projektet konkade? Ja, okej. Okay. Vad roligt.
Ja, det är ju inte så roligt att det konkade, men nu finns det ju på månen i alla fall.
Ja, precis. Då. Kul försök.
Ja.
Och sen har vi fått nya bröder då.
Ja, just det.
Kolumbianska bröder.
Ja, ett så kallat chapter, ett Wikimedia chapter. Lokalförening tror jag vi brukar säga på svenska.
Ja, och det är ju nationell lokalförening då.
Mm.
Normalt.
Wikimedia Colombia, och nu vet jag inte exakt vad vi är uppe i, om vi är uppe i 44 totalt kanske, någonting i den storleksordningen. Men det växte ju fort i början och sen så har det inte tillkommit så många. Alltså växer det inte så många, det poppar inte upp som svampar i jorden.
Nej, och du har väl varit med om en sån process att bli ett chapter. För det började, Wikimedia Sverige då, började ju som en förening bara.
En vanlig svensk ideell förening. Och det är ju en vanlig svensk ideell förening.
Ja, precis. Sen har den fått status av Wikimedia Chapter på något sätt. Då. Mm. Och hur gick det till då?
Då finns det någonting som heter en Affiliates Committee. Som bedömer om det här är tillräckligt bra. Och så finns det lite kriterier för det. Och den här processen har blivit allt mer och mer utarbetad och dokumenterad och sådär. Jag tror att det var lite lösare i kanten när Wikimedia Sverige blev.
Ja, säkert, men jag tar för mig att det var ganska svettigt. När blev Wikimedia Sverige chapter?
2007.
Okej, det var så tidigt.
Ja.
Ja, då har jag ingen aning hur det var.
Nej, men och framförallt så handlar det sen också om att man ska skriva på ett avtal om att få använda namnet med Wikimedia Foundation efter man liksom har fått godkännandet.
Ja, precis. Och det är det det är egentligen det som är hållhaken så att säga.
Mm.
Att man får använda namnet. Mm. Är det någon som har blivit av med sin status?
Ja.
Österrike?
Nej.
Men de var nära, va?
Det vet jag inte. Nej, men Wikimedia Brasilien har blivit av med sin status.
Okej.
Okay. Och är, vet, nu kanske de är tillbaka igen, eller så är de en user group nu.
Ja.
För det är ju, det finns ju tre olika typer av organisationer. Den allra enklaste är en user group. Det kan liksom vem som helst, eller en grupp som helst, säga att nu gör vi någonting här inom antingen ett temaområde eller ett språkområde finns det, och även nationella. Men de har inget krav på att man måste vara en organisation. Och därför är de lite lättare.
Ja, okay.
Och sen så finns det två olika typer som där det finns ett krav på organisation. Och då är det antingen ett chapter som då ska ha en exklusiv landyta som man representerar. Och det är ju länder som man har valt av.
Ja.
Och sen så finns det tematiska organisationer. Oh,
förlåt, men det finns väl några amerikanska, va?
Ja, där har man tagit delstater.
Ja, men det var väl med att det råkade bli så. Det var innan det hade satt sig riktigt.
Jag skulle tro det, ja.
Att man inte... Och det är väl, är de tre eller vad är det?
Ja, nu vet jag inte hur många de är. Det kan vara att de är tre. Det är DC, det är New York och...
Ja, jag tänkte att det var San Francisco, men jag vet.
Jag tror inte San Francisco har något chapter.
Boston, nej, jag vet inte.
Ja,
kanske är allt på östkusten. Ja, det kanske bara är två. Men det var väl lite... Ja, det råkade vara så.
Ja, det kanske inte hade hänt. Fråga, skulle det varit ett Wikimedia i USA? Då,
ja, jag? Precis. Å andra sidan så är det ganska
stort. Och sen är det de tematiska organisationerna då som har ett tema istället och inte geografiskt knutna nödvändigtvis. Och det nya som kom nu den här veckan är Wikimedia Medicine, som egentligen är då en uppgradering av en user group. Ja. Så förut hette de Wikiproject Med.
Ja, just det.
Och nu heter de Wikimedia Medicine.
Och vad finns det? Nu vet jag att det finns en till sån tematisk organisation som är katalanska.
Ja, Wikimedia Amical heter de då, som ska representera den katalanska communityn.
Och då räknar de Katalonien även in i Frankrike?
Ja.
Och
jag tror att det är därför de har fått bli en tematisk organisation, för att annars skulle de haft ett överlapp med både Wikimedia Frankrike och Wikimedia Spanien.
Ja, just det.
Precis.
Och det finns väl någon sorts också då någon överenskommelse att nu ska vi ha nationer.
Det tror jag. Och det är en av de där sakerna som står i det här avtalet man skriver med Wikimedia Foundation, är att vi får exklusiv rätt att bedriva verksamhet här. Så Wikimedia Finland kan inte bara åka hit och göra saker, utan de måste fråga om lov. Jag tror till och med det är så att Wikimedia Foundation får inte bara göra saker här, utan de måste meddela oss att nu tänker vi ha ett Wikimania här. Vill ni vara med?
Men där ser man. Och då är det så att den här Wikimedia Medicin då, till skillnad från den katalanska, så är det en global organisation.
Ja, det är liksom de struntar i vart man håller på så länge man håller på med medicin.
Ja, precis. Och de kommer då lobba för, eller försöka få medicinartiklarna och bli bra då, genom att lobba hos vad man nu lobbar hos för det.
Och de har ju dels jobbat mycket med att skriva själva liksom, och titta på vilka är de viktiga artiklarna att skriva om. Och sen så har man jobbat tillsammans med Translations Without Borders och fått ingresserna, sammanfattningen i början, översatt till flera språk. Ja. Så att man finns en start i alla fall på många ovanliga språk.
Ja. Och jag tror det finns ganska stark svenskt intresse i den.
Ja, det finns många som skriver om medicin i Sverige.
Och ganska haft, organiserat också.
Ja, vi har ju haft en Wikipedian in Residence på, vad heter de, SBU?
Just det, Statens bakteriologiska, nej,
det är någonting med, det har med utredningar och medicin på något sätt att göra, att liksom de kontrollerar.
Vi googlar lite snabbt då, det här borde vi veta. Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering.
Ja, tack.
Just det. Ett långt namn för bara tre bokstäver.
och precis, så där fanns den Wikimedian in Residence för att då få den här myndigheten att släppa material till Wikipedia, gissar jag.
Ja, mycket så. Och sen så, och har ju liksom, de fanns ju en vilja redan från början då, eftersom de tog in en Wikimedian in Residence.
Men han var säkert driven också.
Ja. Hur gör vi det här på ett bra sätt?
Det finns en till också som skriver mest på engelska, som jag träffade i Italien, som var svensk.
Det stämmer, och den personen är med, och han skriver mycket på Wikiversity också, tror jag, och varit med i det här projektet för att publicera journaler på Wikiversity.
Okej. Och det här var då det var innan då någonting som heter Projekt Med. Finns det fler sådana projekt?
Det finns ju på user groups, så finns det ju, jag tror att de är ett 60-tal.
Vad är det, projektgeologi eller? Nej.
Ja, nu kommer jag inte ihåg några, men det finns massvis med språk liksom för att bevara språket. Ja, och sen så tror jag att det finns, jag vet att en av dem som kom här för inte så länge sedan, i år i alla fall, var om matematik.
Ja,
liksom så här, hur ska vi beskriva? Och det är ju ganska tekniskt då, så liksom med formler och sånt på Wikipedia.
Och både tekniskt, alltså i standardiseringsmässigt, och hur man skriver i sig, men även datalogiskt då, hur man får en enhetligt utseende.
Ja. För det finns en hel uppsjö.
Ja.
Kanske vi kan djupdyka i lite grann, för bara user groups är just det med att de är så många. Och ganska olika, för chapters, de är ju mer eller mindre likadana. Även fast man gör ganska, alltså, olika saker i olika länder, men så är de i alla fall en förening per land.
Ja.
Och thematic organizations, de är ju bara två, så de har vi beta av. Men 60 user groups, det kan ta
sig. Ja, precis. Man kan titta lite med om det är några som är på gång och bli, eller så där. Om det är några som ligger i startgroparna och bli en tematisk organisation. För det där med tematisk organisation är något man har hittat på nu då, eller sett ett behov av.
Ja, tematiska organisationer tror jag var en Till en början så tror jag att det var lite av en nödlösning för hur ska vi hantera katalanerna som var oerhört organiserade och ville ha ett chapter.
Och aktiva liksom.
Ja, och så kunde man liksom inte få till det här med ja, men hur gör vi ett chapter på det här sättet då? Så då hittar man en till form då.
Ja, okej. Okay. Ja, och sen är det en mjukvarunyhet.
Ja, det här är en spännande liten nyhet. Den är väldigt liten och den är lite dold och svår att hitta.
Och lite obegriplig vad den gör för nytta.
Ja, det kanske...
Men nu är jag inne i sökrutan då.
Du är inne i sökrutan och har sökt på någonting.
Nej, men jag har inte gjort det än. Men nu står det avancerad sök och så är det sorterad efter relevans i krysset.
Ja, just det. Och det du kan göra då är att ta bort... Eller veckla ut där och så kan du välja att istället för att sortera på relevans längst ner där.
Jaha, var det?
Så kan du välja att sortera på redigeringsdatum.
Okej.
Okay. Det är det nya. Så okay. Förut så fick du allting bara i vad nu den här magiska relevansordningen Wikipedia sökmotor tyckte var bra.
Ja, precis. Ja, men då är jag med. Jag tror att det var den här sortera efter relevans som var det nya.
För jag gjorde en önskan om ny funktionalitet. För att om du söker på någonting på Wikipedia...
Efter relevans?
Nej, om du förut till exempel gjorde en sökning, vilken som helst.
Katt.
Och här måste man ju då få...
Någonting som inte finns.
Dels så måste det vara så att du inte får komma någonstans, men du måste få sökträffar. Så det är lite klurigt att hamna i det här läget.
Ja, precis. Men jag tror att det räcker om du går in och klickar på förstoringsglaset. Så får du upp den rutan.
Så om man har en massa sökträffar där, så såg ju jag att under själva... Först ser man ju liksom sökträffen och sen så kommer det ett utdrag av texten.
Ja,
och sen under det så finns det lite så här, står det 4 kilobyte, 484 ord, 11 juni.
Ja, just det.
Liksom, och det där datumet är när den senaste är redigerad.
Ja.
Och då sa jag att ja, men vi har ju datat här. Kan vi inte bara få sortera på det också?
Ja.
Och så blev det först en jättelång diskussion. Och ärendet stängdes utan åtgärd för att det var ingen som kunde se när skulle man någonsin kunna vilja ha användning av
det. Nej, vad trist.
Och sen så var det någon som faktiskt byggde det här och då var... kom det med.
Ja,
så nu får vi se om den här 4 kilobyten eller storleksordningen också kommer.
Ja, precis. För den saknas ju då fortfarande. Både kilobyten och antal ord då.
Mm. Och det man kan göra med det här, det är ju till exempel om du har någonting som du vill systematiskt få igenom.
Ja.
Så kan du börja redigera i dem, men du kommer fortfarande få en träff på det. Då kan du vända sorteringsordningen så att alla som du redan har redigerat hamnar sist.
Ja, just det.
Så att då kan du liksom filtrera listan på någon sökning. Vad du nu håller på. För ibland så gör man redigeringar över ett antal artiklar.
Man
vill göra samma uppdatering.
Precis. Jag har ju några sådana här väderkvarnar kallar jag dem. Jag tar bort världsberömd.
Ah,
och världskänd. Just det.
Men då tar du bort dem. Så då de skulle
bort.
Försvinna då,
precis. Och det kan vara en cash-fråga då. Men det kan finnas andra där man kanske bara ändrar en länkning eller någonting.
Mm.
Så att det ordet man söker fortfarande står kvar.
Så jag är lite glad över att den här kom med.
Det
kände mig nästan hånad en gång till för varför ska vi ha den här.
Ja, precis. Ja, men då förstår jag. Det tycker jag du har bra jobbat då. Absolut.
Från sökningar till veckans Wikipedia-artikel.
Ja, just det.
Du har ett tema här och har valt två.
Ja, det är varumärkesord tänkte jag egentligen.
Ja, ännu större.
Ja, och, men jag har då valt ut bostongurka och keso. Och varumärkesord är ju då ord som vi använder om grejer, fast egentligen så är det en firma som hittat på namnet för att beskriva en specifik sak.
Just det. Och det finns många sådana.
Det finns många sådana. Och det finns sådana som man inte vet om att de är det. Som
ja, just det. Då är de ju verkligen lyckade.
Ja, eller misslyckade. Det beror på hur man ser det.
Ja,
det beror på vilket håll man kommer ifrån.
Ja.
Men de kallar det för att de degenereras. För att företagen själva vill ju behålla dem. Bensinmack är en sån till exempel.
Det var en mack som hette Mack.
Mack och Company.
Just det.
Och då åkte man till macken när man köpte en macka bensin.
köpte en macka bensin.
Om man kallar det för det. Macka bensin. Keso då, det är det Arla som har. Och de tog ju då cottage cheese från England. Och det fanns väl grynostar, säkert färskostar i Sverige också innan. Jag tror det fanns kvark, kan det hetat. Och för mig att det var någon som sa i en diskussion om detta.
Mm.
Men de har då, 79 så registrerade Keso som ett varumärke då.
Mm.
Och då får ju ingen annan firma kalla det. Nej, däremot så har ju folk kallar det Keso. Om man gör det själv som ser ut som Keso så kallar man det Keso.
Mm.
Och då blir frågan, och till och med då i Svenska Akademiens ordlista och i Svenska Akademiens ordbok så står Keso som,
just det,
som ett namn för färskost. Och de lägger till jämför varumärket Keso när det är ett varumärkesord. Det är den enda distinktionen de har. Men Arla är då med jämna mellanrum lite aggressiva. Och de hade en det var någon då patentlinare, patentjurist som skrev under eget namn på Wikipedia och menade att det här måste ni ta bort. Det är liksom, vi stämmer skiten ur det. Kanske han inte sa, men det känns ju så.
Ja, ja.
Men då sa jag det att nej, men det gör vi inte, för att det här är ju ett, vi använder ju pomp och vi använder ju och så vidare. Men det finns ju några som menar att nej, så här kan vi inte göra. Nu måste vi ju följa, det är ju lag och sånt där. Vilket jag menar att det inte är. Lagen kan aldrig bestämma över språket.
Nej, just det.
Menar jag. Men det finns de som menar att nej, så vidlyftigt kan man inte vara.
Det här tror jag man brukar kalla det i, alltså använder man det här i nominativ. Alltså beskriver man någonting och egentligen inte menar varumärket, utan jag menar verkligen den här grynosten som det inte finns ett bra
som du har gjort själv, för. Ja, precis.
Så får jag säga keso om den ändå.
Ja, okej.
Det är vad man kan...
Men i vilka sammanhang då?
Ja, om du pratar om det.
I en artikel i tidningen, sådär. Eller i en artikel i Wikipedia. Men inte om du ska sälja den, kanske.
Nej, inte om du ska sälja den.
Men däremot får du termos i en annan sån.
Mm.
Och Primus till exempel, som ett annat varumärkesord. Mm. Då Primus säljer ju termosar, eller, och då kallar de inte termosar, utan då kallar de det för vakuumflaskor eller vacuum bottle, kanske de heter, för att de ska vara high tech då. Men affären säljer den som en termos. Det här är en termos som heter Primus vacuum bottle.
Och precis, för där tror jag att man, då beskriver man, vad är det här för någonting?
Ja, precis.
Och då kan ingen, om det är så pass utbrett.
Precis.
Och det är den, och säga att det här är en termos.
Och det är den gränsen då som är lite bökig. Och då finns då keso är ett exempel. Och då lutar vi oss på Svenska ordlista till exempel. Sen så talar vi om att det är ett varumärkesord. Vi talar om att Arla har ett varumärkesskyddat ord. Så att det är inte det. Men då finns då bostongurka ett annat exempel.
Mm.
Och det var ju Felix då, eller om det var Findus. De har varumärkesskyddat ordet bostongurka, uppfunnit den blandningen då. Och då gjorde, vad heter de då, Björnekulla eller vad de heter.
Ja, just det.
De lanserade en egen bostongurka under namnet bostongurka och vart stämda. Och då sa svenska tinget sa att det får ni inte göra, därför att det har inte degenererat, säger man, när man börjar använda det så här brett som termos.
Ja.
Det har inte genererat på det sättet i marknadsledet, alltså i branschen. I branschen vet man att bostongurka är Felix. Och därför får man inte använda det. Då överklagade Björnekulla och så gick det upp till EU-domstolen via Svenska högsta domstolen då. Och de sa att nej, eftersom folk säger det, det är det som gills. Men när de sa det så hade... Och sen så går det tillbaka till högsta domstolen och så ska de bestämma. Men då hade Björnekulla och Felix kommit överens, eller flikat.
Mm-hmm.
Så Björnekulla slutade använda bostongurka och fick väl lite stålars då kanske.
Det är eller oklart. Kanske snabbt betala de stålars.
Ja, de riskerade inte att förlora något. Nej, precis.
Och nu säljer de hackad gurka.
Ja, de kallar det för hackad gurka eller något sånt. Gurkmix kanske, nej, jag vet inte. Men så att ja, så det var därför jag
vart
två artiklar. Ja, det är också så här, det blir ett limbo igen då. Det är inte helt lätt hur man ska hantera det här. Jag tycker att man ska vara tydlig tidigt att det är ett varumärkesord och vem som har det, den respekten tycker jag man kan ge dem, även på termos liksom.
Jag tror framförallt att om du gör det så är man nog ganska safe i att vi utger oss inte för att sälja bostongurka, utan han skriver ju bostongurka är ett varumärkesord.
Nej, precis.
Det måste man ju få säga.
Precis, det är det som är skillnaden. Vi marknadsför ju inte en produkt under det namnet, trots allt. Men vi namngör ju då produkter kanske då lite felaktigt om man är noga. Och ja, men jag håller i alla fall så håller jag ju med EG-domstolen framför tinget.
Ja.
För det naturligtvis är det folket som bestämmer när det är att inte experterna i branschen. Och det är väl bra att domstolen är på folkets sida och, och jobbar med principen om minsta möjliga förvåning som jag omhuldar så mycket på Wikipedia.
Mm. Och bara för att gå tillbaka lite grann till som jag har berört några gånger med blodpudding och vad det andra hade, så länkar ju Keso-artikeln till den engelska artikeln om cottage cheese.
Ja, ja, precis.
Och jag tror inte att ordet keso liksom nämns i den
artikeln. Nej, men det är inte så konstigt, för att keso är det svenska namnet på den osten. Mm. Så att
ett svart märke.
Men däremot så skulle man kunna tänka sig att Keso har en artikel på engelskspråk i Wikipedia. Jag vet inte om de har.
Då är frågan, vilken skulle våran länka till?
Då blir det bökigt plötsligt, ja. Absolut.
Det är ju spännande, då måste vi bara lite snabbt se.
Du måste skriva den artikeln?
Nej, jag måste bara se. Finns det Keso på... Det finns en radiostation som heter Keso. Med alla versaler. Ja.
Ja, nu får du skriva den här artikeln, John. Får se var den hamnar.
På engelskspråk är Wikipedia. Jag vet inte om jag törs.
Och du, Jan, har varit på Gotland.
Jag har varit på Gotland, men jag har inte skrivit en artikel om Adelsgatan.
Nej, det är användare Visby Star.
Just det.
Har ju ännu så länge ensamrätt på den.
Bara en person som har redigerat den. Men jag tog upp den här artikeln för att det här är lite av en produkt av vi hade ett... Dels hade vi återkommande skrivstugor på Gotland när jag bodde där. Och vi hade ett litet Wikiprojekt för Visby. Där liksom vi jobbade med artiklar i Visby. Och det som egentligen, det jag vill visa med den här är ett sätt man kan använda kartor på Wikipedia.
Ja, ja.
För här finns det en karta som visar Adelsgatans sträckning i Visby. Och det som är det fiffiga med den här är ju att man behövde inte rita den här kartan. Utan man frågar bara, ge mig en karta med den här sträckningen för Wikidata-objektet Adelsgatan.
Jaha, så det går, den här använder OpenStreetMap och Wikidata.
Exakt.
Så den är helt obegriplig att redigera om man inte är grymt teknisk.
Du kan ju inte redigera linjen. Det kan du ju inte göra. Du kan inte liksom säga att Adelsgatan går någon annanstans än vad den går där i artikeln.
Ja, du kan vara fel. Om jag säger att den är fel så vill jag ju rätta den.
Ja, och det du kan göra då är att gå till OpenStreetMap och rita om gatan.
Ja.
Alltså om gatan är...
Men det röda strecket kanske är för kort eller något.
Ja, då måste du göra gatan längre där på OpenStreetMap.
Ja, men gatan... Jaha, för den hämtar därifrån alla punkter så att säga. Ja.
Så det är väl det som är det...
Jag kanske vill byta färg.
Kan du göra direkt här i artikeln.
Ja, precis. Men det är inte direkt human readable. Som jag kallar det.
Nu ska vi se vad det...
Stroke hashtag DD000 gissar jag i färgen.
Ja, just det.
Och det är en kvalificerad gissning.
Om du går till Wikipedia kolon färger så finns alla de här koderna då.
Absolut, allting finns ju någonstans. Allting är lätt när man kan det.
Ja, men jag menar, du behöver inte gå utanför Wikipedia, utan vi har redan gjort det här. För det här använder ju det samma sätt som vi använder för att ange färgerna när vi gör våra...
Men framförallt så gillar jag den här kartan om man jämför med en karta på kanske... Om vi tar en ö som heter Norrpada, ska se om den har någon karta. Precis, då finns det en karta där med läget på den.
Mm.
Och klickar man på den kartan... som man förväntar sig att få upp, då får man upp kartan utan pricken.
Pricken försvinner för pricken är pålagd.
Pricken är pålagd på något fiffigt sätt. Sen använder koordinater och översätter dem till bildkoordinater. Men så det är två bilder. Den bilden består av två bilder. Och som princip av minsta möjliga förvåning igen då. Mm. När man klickar på en karta så har man på internet lärt sig att den är då zoomningsbar och markeringarna är kvar och sådär.
Just det.
Så därför så tycker jag att den här Adelgatan-kartan är ju precis som det ska se ut.
Ja. Och här vill jag då slå ett litet slag för För att jag tror inte det är så många Wikipedia-artiklar som använder den här typen av kartor. Jag sökte nog upp att det var nog inte, ja, det var ett hundratal knappt.
Och det kanske är för att det är lite för svårt att göra.
Det kan vara för att det är lite för svårt att göra, men vill ni ha ett test på hur man kan göra och sen kopiera och liksom bara byta ut några enkla saker, så har ni Adelsgatan som en startpunkt.
Ja, ja,
för det är i alla fall en av de enklare modellerna av vad man kan göra.
Med en karta generellt?
Ja, men alltså jag vill bara rita ut sträckningen för den här.
Precis.
Så då funkar ju det för alla objekt som har en sträckning.
Ja, precis. Och så perfekt att den blir zoomningsbar. Nu ska vi se, om man klickar, man kan också klicka på koordinaten så får man upp kartor också.
Då kommer man till hela kartverktyget.
Ja, precis. Så då får man då välja om man vill titta i Google Maps eller i Niro eller vad det nu finns för lokala varianter. Ja, det var bra. Det var bra karta. Och bra med en artikel. Synd att han har varit ensam, stackaren, skriva i den. Han har varit lite snål med länkningen, jag tycker. Men det sånt går att fixa.
Till.
Precis, det är upp till mig. Det är bara mitt fel att det ser ut så just nu.
inte bara ditt fel, kanske.
Ja, och sen så ska vi ses igen.
Redan
imorgon är en wikifika.
Ja, det kanske är idag när det här kommer ut.
Men till och med det är på torsdag den 1 augusti.
Då har vi en wikifika här i Stockholm. På kafferepet.
Precis, jag kan inte komma tyvärr.
Nej, jag tänkte gå dit i alla fall.
Ja, vad bra. Jag vet inte hur många som är anmälda. Sen har du hittat något som heter...
Ja, vi kan ta några till. För vi har ju en i Göteborg på måndag. Då har de sin månatliga wikifika. Och sen på tisdagen så kör de sin, fortsätter med sin under sommaren här förlängda kvinnliga huvudpersoner i Eskilstugan.
Gå dit alltså, 14-20.
Ja, då är det jättetrevliga och väldigt produktiva.
Ja, absolut.
Det är lite kul att se. De har ju en Facebookgrupp också, så får man se lite grann vad de gjorde förra veckan. Och det blir alltid imponerad. Men jag hittade en liten rolig sak som du var på väg in på. Och det är ju, vi har ju pratat om den här Wikimedia Space som är någon slags ny diskussionssida och en blogg för Wikimedia Foundation. Och där har de också gjort en slags global kalender.
Okej, okay, så här skulle vi kunna lägga till våra träffar då?
Här skulle vi kunna lägga till våra träffar.
Vi kanske till och med borde göra det.
Vi kanske, det finns väl inga plikter på Wikipedia, kan man säga. Men det är ju, man kan ju få lite fler turister så här på sommaren som dyker in. Jag tänkte framförallt så här som ett tips att om ni är ute och reser så är det här ett enkelt sätt att titta på vad händer om jag är i en stad.
Jag har faktiskt gjort det en gång i London.
Var in på en, för de har ju också en sån här väldigt
en pub
som är återkommande väldigt många gånger.
Ja, jag vet inte. Jag kollade och såg att det var samtidigt som jag var där. Så då gick jag dit. Och ja, de tyckte det var rätt konstigt att det kom. Men det kom faktiskt en kille från arabiska Wikipedia också. Som bara också var besökare i London över några år.
Jag tittar här för att det ligger
Men de var rätt förvånade över det. Alltså, ja, de tyckte det var ovanligt, helt klart.
Jag tittar för att det ligger ju en i London där såklart i kalendern. Och de är uppe på sin nummer 144.
Ja, just det. De numrerar dem.
Ja. Och jag såg också att i Göteborg, så utöver att man har väldigt återkommande fikor, så har man också varit väldigt duktiga på att dokumentera. Så att de har en tabell där med alla wikifikor.
Ja.
Och jag har påbörjat en sån för svenskspråkiga Wikipedia. Jag har sammanställt 2005 och 2006.
Så länge. För svenskspråkiga Wikipedia?
Nej, för Stockholms träffar.
Ja, okej.
Okay. För att Göteborg hade den och tänkte jag, kan inte vara sämre här. Just nu är vi ju det.
Stackare, ska du kopiera varenda sån här liten kommentar då?
Nej, det är en sammanfattning att när var det någonting, vilken typ var det, hur många var där och var det någonting speciellt som hände?
Ja, men det är ganska mycket.
Ja, det är ganska mycket. Ja. Men det behöver inte bli klart imorgon.
Nej, det behöver inte. Men det är bra. Kämpa på. Kanske, du får hjälp, vem vet.
Ja, jag har lagt in i månadens uppdrag att man får gärna hjälpa till och göra ett år. Okay. Ta ett hugg.
Ja.
Det flöt på den här veckan med.
Ja, jag tror det kan ha blivit långt.
Det kan ha blivit långt faktiskt. Jag tror att vi är uppe i 55 minuter.
Ja.
Men det var vi har hållit de senaste gångerna. Så.
Ja, men det kanske är lite långt, jag vet inte.
Ja. Men det är oroligt att det inte skulle finnas saker att säga. Men
ja, precis. det men idag var det Ja, idag var det mycket faktiskt. Mycket, ja, mycket roligt och så tråkigt för Fredrik, ja, Tersmeden. Nu har jag tjatat om han jättemycket. Men det, sånt händer. Ja, så viktigt är det.
Vi får ju se. Det, risken eller chansen är ju att det blir jättemycket Wikimania-nyheter också. Nu är vi ju bara 2 veckor ifrån. Så att vi hinner väl med ett avsnitt till i helt lugn och ro. Och sen är vi inne i Wikimania-veckan.
Ja, precis. Och vi, ja, precis. Så vi kör väl på onsdagen i alla fall. Sen vet jag inte hur vi gör på plats där. Det får vi se.
Ja, vi har någon liten plan om att vi ska försöka få till något specialavsnitt och specialintervjuer. Men vi får se vad vi hinner med.
Ja, om någon är intresserad.
Ja, men nästa vecka är vi tillbaka i alla fall.
Det är vi.
Tack för den här gången, Magnus.
Tack ska du ha, Jan. Hej då.
Hej då.